Låt oss be. Tack Gud att vi får fira den här dagen, den här högtiden, början utav vår julhelg. Tack för att vi får igen påminnas om att du kom och hur du kom. Och igen uppmuntra varann att ta emot dig med ett öppet hjärta och med glädje. Dig vill vi nu tillbedja och ära. Och med de här sångerna vi sjunger visa att vi vill leva för dig och tjäna dig. Och nu vill vi be öppna ditt ord för oss. Amen. Jag läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 18 och från vers 33. Pilatus sa, det var 31 det. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: så du är judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa: jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Advent har ju den märkliga egenheten att den samlar ihop både påsk och jul. Vi läser delvis samma bibeltexter. När vi nu talar om att Jesus kommer, att Jesus kom som människa och föddes i Betlehem, så är det en del av advent. Men när vi också läser om att Jesus rider in i Jerusalem, ja, men det är det inledningen till påsk. Och det kan vi ju fråga om, hur får vi ihop det? Och det kan ju var och en få försöka att lösa. Men här har vi nu läst ett samtal som pågår mellan Pilatus och Jesus. Och det är den här dagen som Jesus kommer att dö. Utanför på gatan så är det tumultartat. Och det hade varit oroligt ända sedan dagen Jesus hade ridit in i Jerusalem. 5-6 dagar tidigare. Ingen verkade riktigt ha kontroll över läget längre. Och allt hade förändrats väldigt snabbt. Men här inne pågår ett lågmält men intensivt samtal mellan två män. Det var den här dagen som den romerske landshövdingen skrev in sig i historieböckerna i världen. Pinad under Pontius Pilatus har väldigt många människor under historiens gång bekänt, och många har gjort det söndag efter söndag. Utan Jesus hade ingen idag vetat vem han var. Pilatus försöker ju pressa Jesus på att få tag i någon anklagelsepunkt eller försöka få begrepp om vem är han egentligen, den här som jag har fått på, liksom, på mitt bord? Och samtidigt letar han efter en ursäkt att släppa honom. Intuitivt förstår han att det här är ingenting som jag eller den romerska myndigheterna har någonting att göra med. Det blir också en maktkamp mellan de här två männen. Fast vi kanske kunde tycka att de inte hade behövt ta det så. Pilatus står ju här med 6000 soldater till sitt förfogande och hela det stora romerska riket på sin sida. Jesus har några få obeväpnade människor på sin sida, och dessutom skulle det visa sig väldigt fega människor. Det är onödigt att fråga vem av dem är starkast eller vem har mest makt av de här två. Och samtidigt, Jesus vet någonting som Pilatus inte vet och som fullständigt förändrar maktbalansen mellan de här två männen. Jesus vet att med honom har himlen landat på jorden. Och det kommer att göra att till och med Pilatus och det gigantiska romarriket nu kommer att bli använda som ett redskap för ett ännu större rike. Det som Jesus oupphörligen har talat om under den tid han varit verksam. Han har upprepade gånger sagt, Guds rike är nära. Himlen hade landat, men Pilatus kunde inte förstå sig på det. Det är ju väldigt tydligt av det här samtalet. Är du judarnas kung? Det var naturligtvis en väldigt spetsig fråga och på något sätt ämnat att degradera Jesus och trycka ner honom. För omkring Jesus fanns ju liksom inga signaler, inga tecken på makt eller ställning eller någon kunglig attityd. Snarare är det ju en ömklig, för att inte säga löjlig, figur som står framför Pilatus, den mäktige landshövdingen. Hur hamnade han här? Vad skulle liksom landshövdingen ödsla sin tid på den här människan för? Är du judarnas kung? Judarna hade ju inte haft någon kung på nästan 25 år när det här hände. Från Jesu födelseberättelse vet vi att de hade en kung, Herodes den store, som dog strax efter att Jesus fötts. Efter Herodes blev hans son Arkelaus kung över Judén. Men judarna vädjade ganska snart till de romerska myndigheterna, låt oss slippa vår judiske kung. Han var helt enkelt allt för grym emot dem. Och romarna sa okej, då tar vi hand om allt själva. Och så satte man en landshövding, en egen landshövding på plats i Jerusalem. Pilatus är alltså ganska retsam när han frågar om Jesus skulle vara judarnas kung, de som inte ens hade någon kung. Och ändå verkar han ju uppfatta att någon sorts kung är han. Du är alltså kung, säger han när Jesus har berättat lite om att hans rike, det är något annat än vad du tänker på som rike eller som makt. Himlen hade landat där rakt framför Pilatus fötter, och samtidigt är det så att han avvisar allt det här. Men spelar ändå med liksom i det här spelet, för när han lite senare går ut och möter den stora massan som väntar på besked ifrån honom och att han ska döma Jesus, så frågar han dem. Först säger han, här ser ni er kung. Vilket bara är liksom tänkt att förnedra dem. Och de ropar, bort med honom, korsfäst honom. Och han spinner ändå vidare på, ska jag korsfästa er kung? Och de har alltså också i förhållande till det judiska folket spelar Pilatus ett maktspel den här dagen. Och de säger där, det judiska folket, någonting som egentligen borde otänkbart i varje annan situation. Och säger emot allt annat de tänkte när de säger, vi har ingen annan kung än kejsaren. De flesta av de här människorna var ju rebelliska, upproriska emot romerska myndigheter. De ville ha bort dem, de ville bli självständiga. Men i den här situationen när Pilatus frågar om vad han ska göra med deras kung, så säger de, det är kejsaren som är vår kung. Vi har ingen annan. Och så dömer Pilatus Jesus till döden och kan ändå liksom inte hålla fingrarna borta ifrån det här han har börjat med, utan längst upp på korset sätter han skylten, Jesus från Nazaret, judarnas konung. Han skruvar åt liksom skruven ytterligare ett slag, som gör att de säger till honom, kan du inte istället skriva att han har sagt att han är judarnas kung, vilket du säger verkar vara en lögn, för det sa han ju aldrig. Men Pilatus låter det stå kvar där, judarnas konung står det över honom. Och hela den här situationen liksom blir ju på något sätt ett understrykande utav vem Jesus är. Nej, Pilatus förstod sig inte på honom. Och judarna verkade inte heller vilja förstå att himlen hade landat hos dem. De kunde ju ibland, som vi ser i berättelserna, uppskatta en del saker som han talade om och tog upp. Men när han själv talade om sig som den som i sin födelse och i sitt liv var himlen som hade landat hos dem, kunde de inte längre följa med. Då skulle ju allt det de byggt på bara raseras. Och de skulle få börja om från början och tänka om. Från evangeliernas berättelser visar oss egentligen, hur blev Jesus kung? Innan den här händelsen har Jesus aldrig fått den här titeln. Han har haft en del andra titlar, som lärare och messias och profet, ja, lite av varje. Men kung har ingen kallat honom. Och när han till slut liksom erkänns som kung, så är det inte en av hans lärjungar som gör det, utan det är en romersk landshövding som säger, du är alltså kung. Det är så han också upphöjs, för här närmar vi oss höjdpunkten av hela berättelsen om Jesus, där hans upphöjelse lite typiskt då inte handlar om att sätta sig på någon högre tribun, utan bli upphöjd på ett kors. Ja, om himlen har landat, så måste ju också vi ställas inför den här frågan, vad vi gör med detta. Om vi ska avvisa honom och skicka iväg honom, som Pilatus gör och som det judiska folket gör, eller möjligen som vi ibland gör som allmänt religiösa, vi släpper in honom men låter honom få gå igenom våra säkerhetskontroller så att han blir ofarlig för oss. Eller så släpper vi in honom i VIP-loungen, där bara mycket viktiga personer kommer in. Advent i år är helt enkelt ett nytt tillfälle för oss att öppna VIP-ingången för honom som a very important person. Och den frågan ställs jag inför första advent. Är Jesus kung i mitt liv? Himlen har landat och det är det som gör allting annorlunda, som gör en ny värld möjlig för oss. Jesus undviker ju den här mer laddade frågan om han är kung för judarna, alltså om han är en rebell och en fara för det romerska imperiet. Och istället börjar han tala om sitt rike, så som han har gjort under flera år. Han talar om att det här riket är annorlunda. Det kommer inte från den här världen. Och han använder inte heller de medel och instrument som andra makthavare gör. Lite senare, om vi fortsätter det här samtalet, när Jesus tycker att nu har vi nog pratat färdigt, du och jag, och han svarar inte längre på Pilatus frågor, så säger Pilatus: vägrar du att svara mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Och Jesus säger som det sista i det här samtalet: du hade ingen makt över mig alls om du inte hade fått den från ovan. Och så är, så att säga, deras interna maktkamp över, åtminstone tror Pilatus det. Det är ett annorlunda rike Jesus talar om, och underförstått, han är en mycket annorlunda kung än vad andra är. Han har till sina lärjungar också talat om det här med makt och sagt att Guds rike är nära, men också sagt att ni vet att de som är kungar och herrar här i världen, som regerar över folken, de utövar makt över dem. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er, han ska vara andras tjänare. Det är ett rike upp och ner, och Jesus gestaltar ju det väldigt tydligt. Hans kungadöme genomsyras istället av kärlekens makt. Det är i kärlekens rike som Jesus är kung. Det är där vi upptäcker det. Och därför är det ju alldeles för lite för Jesus att erkänna att han är judarnas kung. Genom det han gör den här dagen så visar han att han är hela världens kung. För oss alla. När han hyllas som Davids son, när man läser orden "se din konung kommer", är det inte för ett super Israel som många trodde att man väntade på, utan det här är Guds eviga rike. Det vi är med om den här dagen i det här samtalet är något mycket större än det vi tror. När Jesus vänder på allt. Riket är annorlunda, men det är här. Kärlekens rike har landat hos oss. Och därför förklarar Jesus: det är därför jag har kommit, för att vittna om sanningen. Och alla som tror på sanningen lyssnar på mig. Det här är så totalt annorlunda. Att vända om, att vända sig till honom, är att söka sanningen och att själv bli mer och mer sann. Därför kom han, därför kommer han till oss här idag. Och ställer frågan till mig och till oss: är jag alltså din kung? På vilket sätt reagerar du inför det här? Det är en personlig fråga. Hur tar jag emot honom om jag ska avvisa honom vid gränsen som en oönskad person? Persona non grata, som romarna sa. Eller ska jag släppa in honom men låta honom få gå igenom kontrollen som en ganska viktig person? Eller ganska oviktig person, hur jag nu väljer att tänka på det. Men som ändå får ett väldigt begränsat utrymme, mina tankar och mitt liv. Men jag behåller kontrollen över honom. Eller vill jag öppna VIP-ingången där bara de mycket viktiga personerna kommer in och säga: den här vägen, allt som finns här, det är ditt. Vad kan jag göra för dig? Är han alltså min kung? Ja, min bön är åtminstone att han ska vara det. Nu. Jesus Kristus, världens kung. Du som på så många sätt visade att du är kung. Du har ett rike. Du låter det riket få växa sakta, sakta fram i världen och i människors liv. Tack att du kommer till oss igen med den här högst personliga frågan och ställer den till oss. Är jag kung i ditt liv? Ger du mig plats? Får jag komma in? Ge mig och oss nåd att med glädje ta emot dig. Amen.